Hallå?
Hallå, ja.
Lyssnar du i appen Sveriges Radio?
Jättebra. Lyssnar du någon annanstans så missar du nämligen resten av veckans poddavsnitt. För de släpps nämligen bara i appen Sveriges Radio.
Jaha, ja.
P3. Sveriges Radio.
Du hade noll koll på tid. Har du zonat iväg så mycket så pass i helgen? Så mycket så pass.
Så mycket så pass.
Så mycket så pass. Ja, men du har kommit ner i varv i helgen, så att det här med att hålla liksom minuter...
Men jag kanske blev tagen bara av att vi kommer få ha liksom, inte sommaren med Monica.
Nej.
Utan våren med Matilda Ronge.
Våren,
och den börjar idag.
Precis.
Q2 med mig.
Q2 med Ronken.
Jag har aldrig varit med om någon som är så glad för Babs frånvaro. Men
då får jag skina.
Ja, då får du skina.
Äntligen, säger jag. Slipper jag tassa på tå.
Ja, det bara,
just det.
Men kan man andas ut? Ja, verkligen. Men kan man slappna av? Man känner verkligen hur spänningarna bara släpper.
I byggnaden.
Man har inte, hela byggnaden liksom slappnar av.
Tyranneriet är över.
Man har inte tänkt på hur spänd man har varit. På hur on edge det har varit.
Det. Nu sjunker ni
för det liksom släpper. Så.
Nu ska vi få vila, David.
Okej, vad skönt.
Vi ska få vila i Matilda Ronges tid.
Ja, noll hot där. Noll hot från Matilda Ronges.
Nej, men här blir det mer prestationsångest som viska mig i nacken.
Prestationsångest? Är du rädd för att missa då? På något sätt?
Det också. Ja. Missa dörrar.
För det måste ju vara en ny ångest jag har inte hört om tidigare. Prestationsångest.
P3. Sveriges Radio.
Jag försöker du samla dig? Försöker du hitta liksom energin att ta dig an ännu en vecka?
Mm,
jag ser att du försöker peppa dig själv.
Ja, jag blev lite peppad. Jag fick ju ett meddelande i helgen med en bild på två legender som möttes. Två kingar.
Alltså
sprang på varandra.
Vi höll på att sugas in i det svarta hålet i och med att universum höll på att implodera. På grund av att...
Det var mycket som var förvånande med det mötet.
Alltså.
För att när jag fick bilden så tänkte jag så här. Det är 100% inte David som har känt igen den andra personen. Utan det är den andra personen som har sagt, hallå! Och så har David... till slut kopplat i panik. Och så tänkte jag, så såg jag hela den processen framför mig, att så här, nu har då min pappa Pelle stannat upp David på körvmässan.
Det var ju korvmässa heller.
På körvafestens mässa.
Är det korvens självaste?
Är det korvens självaste dag?
Ja, det var
då
det.
Kommer David Druid och pappa Pelle vara på plats.
Ja, just det.
Oberoende av varandra.
Så var det.
Så att ni sprang på varandra på körvarnas egen dag.
Mm.
Och då så fick jag bild på det helt plötsligt.
Mm. Mycket trevlig man.
Ja, man är väldigt trevlig. Men då blev jag så himla förvånad sen när jag träffade pappa.
Ja.
Och sa, såg du att David flackade? För att han känner ju inte igen en enda människa.
Mm.
Så du måste ju ha tagit en stund innan han fattade att det var du.
Mm.
Han bara, nej. David, vi stannade upp i stegen. Och han sa, han såg direkt att det var jag.
Jag skulle säga att det är en liten...
Okay.
Det är en 100% analys av vad som har hänt.
Oh, vad intressant!
Fast det kan ju också vara så att det pågick så pass mycket i mitt huvud så att jag inte uppfattade hur snabbt det ändå gick.
Ja, precis. Jag tror att det känns längre för dig, kanske.
För innan så är jag ju väldigt duktig på att ge sken av.
Ja.
Och det kan ju uppfattas som att he nailed it already.
Ja, men precis.
Fast under ge sken av tiden är ju en process. Det är en processering. Som...
Ja, hur lång tid tog det då?
Jag hamnade väldigt, väldigt snabbt i läget där det var så här. Jag känner igen honom. Jag tror jag vet vem det är. Och jag är ganska säker på det.
Vi är inte olika heller.
Den är ganska lika, den har lite i ögonen eller någonting. Jag vet inte.
Det är inte
någonting.
Bara det, absolut.
Ja. I och med att så här, jag tror att jag kände igen honom någorlunda direkt. Men eftersom jag kommer ifrån den bakgrunden av att jag har felat så många gånger.
Du är bränt, du är ett bränt barn.
Jag litar inte på mig själv. Jag har ropat varg inför mig själv så många gånger så jag litar inte på mig själv. Och där stod, så att jag bara, han tog i det direkt. Han bara, du känner inte igen, för du är ansiktsblind. Det har jag lärt mig. Något åt det hållet, sa han. Jag bara, jo, klart jag känner igen dig, sa jag. Och under hela den här tiden så är det fortfarande, Vem är det här? Jag bara, det är måste vara Linnéa Edsberg. Jag bara, och så är det liksom som att det är massa bilder som på människor, så headshots som bara i mitt huvud. Som så här, ska synka. Jag bara, det är ingen annan som synkar. Det är Linnéas pappa. Det måste vara Linnéas pappa. Vet du vad? Jag bara slänger mig ut, jag säger det. Och han bara, vet du vem det är? Jag bara, ja. Det är Linnéas pappa.
Fan, och
det
var som i så... Av honom.
Jaha, ja. Så det var som i, typ i Jeopardy, att när man är osäker på sitt svar. Så bara, och man bara, är det Linnéas pappa? De bara, så här en millisekunder innan man får reda på ifall det är rätt svar, som är otroligt svettig. Och sen så bara var det, och så bara, åh shit, och så bara slapp man av likt när Babs inte är. Och sen så var det rätt, och då bara, och så ledde vi upp i det och modde.
Gud, vad härligt.
Sen så på hans bevåg tog vi en bild och skickade, skulle jag skicka det till dig. Det var hans idé.
Ja, det var jättekul. Ja. Två legender möttes på körvarnas egen dag.
Din kille var där också någonstans.
Nej, det var min bror. Ja. Det var min lillebror. Du har träffat min kille många gånger, David. Ja. Det där var min lillebror.
Ja, men jag träffar.
P3, Sveriges Radio.
Vi hamnade inne på par som har blött ner sig själva, eller vad man ska säga. Druckit till lite grann.
Ja, men för du sa vad din pappa var snackig och liksom social, och då sa jag, ja, han hade väl druckit ett par bärs. Jag skojar, för han är jättesocial generellt. Mm. Men sen hade han säkert druckit någon öl för att de var på körvarnas egen dag.
Ja. Och då hamnade vi liksom in på att det finns partners. I parrelationer så finns det ofta, skulle jag säga, en partner som är en jävla handbroms när det gäller att leva livet. Och det är så tråkigt att se det.
För jag berättade att både jag och pappa har ju väldigt bra ölsinne. Mm. Vi blir ju goa och glada och trevliga.
Ja.
Lite långrandiga kanske.
Låt er.
Stannar lite för länge mot vad vi är välkomna.
Ja, men nu när ni ändå är här.
Men noll aggressivitet, skapar inga konflikter, bara trevlig stämning.
Ja.
Och kanske så dra fram tvärflöjtarna och börja spela Do the Hustle i stämmor.
Absolut.
Och till slut så säger mamma så, nu hörni, nu tror jag, nu räcker det. Och hon har inte fel.
Nej, hon har inte fel.
Men du kom då till den grejen att så här, det är tråkigt med den dynamiken, att det alltid ska finnas typ en som är så här, lägg av Christian, nu räcker det.
Ja, nej, men det är någon som står i startgroparna liksom så, och bara väntar på att få springa ut och leva livet. Mm. Och så är det någon som bara, nej, Johan. Alltså, bara ska sätta stopp för någonting som är kul. Absolut, omgivningen kanske har uppfattat det som lite långrant, men nu gör vi det här. Vi är ute och har kul. Och vi gör den här grejen.
Ja. Du har helt rätt. Jag måste bara till mammas försvar säga att...
Jag menar inte din mamma,
jag vet,
just.
Men jag vill bara säga det så att inte hon tror att jag slänger henne under bussen i radio.
Nej.
Hon har helt rätt i att efter 20 minuter så är inte Do the Hustle på två tvärflöjter det roligaste någon någonsin har hört längre.
Fast vet du, då kan man också ta ett eget ansvar. Alltså omgivningen.
Någon sorts artighetsklapp. Kan ni lägga
eller så man kan gå på toa eller börja prata med varandra. Så här, gör er grej. Alla får göra sin grej.
Ja,
utan att någon behöver vara liksom så här, hej, jag är partner och jag drar i handbromsen. Ja, vilken rolig partner.
Men är det inte också att man är känsligare för sin egen partner? Alltså man är ju känslig för att den ska vara pinsam. Eller
ja,
liksom.
Men då får du så här, antingen så skaffar du en annan partner.
Mm.
Eller så, för att du kan inte vara personen i någons liv som bara är så här, som drar tillbaka den.
Mm.
Alltså så här, det är väl klart att det finns så här, nej, du ska inte hoppa bungee jump nu utan lina. Alltså de grejerna så är självklara. Men att vara liksom, du vet ju vilka jag menar.
100%. Jag fattar precis vad du menar, David, men det är också...
Jag kan inte tillåta en nyansering här där vi på något sätt legitimerar den det beteendet.
Jo, men det måste man för att man kan också se på den man älskar att det här kommer den inte må bra av imorgon. Alltså förstår du, man vill rädda den från bakisångest. Man kan vara så här, nu är hon ute på lite väl djupt politiskt vatten, lite väl sent i en kontext där det inte riktigt kommer landa.
Men vad är det för jävla mellanmjölksamhälle?
Med lite edgelord-grejer här, och det här måste vi nog bromsa in snart, för jag vet att hon där borta är... Alltså man försöker, det handlar också om det, tror jag.
Ja, jag vet, men samtidigt måste vi låta det bubbla till ibland. Behöver vi inte det? Mm. Bara låta det liksom så... Vi kan inte leva i det här mellanmjölksamhället där ingen där ingenting fanns. Är Johanna rasist? Då ska väl det komma
då
fram.
Ska hon då få vara det?
Ja, någon annan vill liksom profitera på det och liksom, göra liksom poäng på att de är antirasister och vill liksom bli jätteupprörda. Då får de göra det.
Nu ska Jocke in i trans liksom, diskussionen
ja.
Klockan 02.33 ja. På en brygga. Ja. Ja, då får han göra det.
Ja, men om man står i något pentry hemma hos någon i någon liten lägenhet, när han äter med pentry och står där liksom i där och liksom så drar igång en abortdiskussion och frågar om så här, när börjar liv? När börjar liv? Alltså okej, du säger att det ska vara okej fram till vecka 18. Varför vecka 18?
Varför vecka 18? Vad händer, vänder vecka 19 då?
Där vill inte jag att någon partner ska dyka
David,
in.
David, stopp.
Där vill inte jag att någon partner ska dyka in, utan nu drar vi det här till sin spets. Nu vill jag veta. Nu kör vi den grejen.
När har du bromsat din partner?
Få höra.
P3, Sveriges Radio.
Min partner har aldrig tänkt att jag ska rädda dig från bakisångest, utan hon har bara varit tråkig bromskloss. Faktiskt, David har rätt och jag ligger i skilsmässa nu. John M. Moment, glada singen.
Jag är 100% en handbroms i jämförelse med partner, då jag varje jävla gång får ta hand om spillrorna, det vill säga hennes bakfylla ångest som varar i veckor. Mm. Peace out.
Let her.
Erfaren partner.
Let her.
Jag har en tendens att börja lyfta och bära folk. Även de jag inte känner, när jag har passerat salongs på olika tillställningar.
Kul.
Då har jag blivit bromsad av min partner vid flera tillfällen. Mm. Rimligt frågetecken, ska vi kalla.
Ja, nej.
Du tycker Kalle ska få bära.
Kalle ska få vara Kalle.
Han ska få konka runt på människor han inte känner.
Ja, och sen kommer det komma eventuella konsekvenser av det. Ibland kan det vara så att någon är så här, nej, fan vad sjukt, han börjar bära mig, jag känner inte honom, det här var riktigt roligt. Eller så kan det vara så, det här är inte okej, nu är det slagsmål.
Ja.
Och då har vi myndigheter som löser sånt.
Måste man ändå, jag kände lite i kroppen att så här, alltså människor som lever med människor med alkoholproblem.
Ja, men så här, ännu en gång. Alltså,
måste
så här,
man det? Nej, vi måste inte dit.
Nej, men det är ju det här. Vi har ju gjort en hel prata om när vi tar hänsyn till allt och alla.
Ja, och det behöver vi inte.
Nej, eftersom
det är olika saker vi pratar
de
om.
De rimliga människorna där ute, de förstår att vi inte pratar om det uppenbart obehagliga.
Nej, att så här, hon eller han dricker för mycket och jag får ångest för nu märker jag att det börjar gå över styr och sen kommer han eller hon bli aggressiv och det kommer sluta i kanske våld. Det behöver vi inte.
Klart.
Och var tredje Gen Z-kille tycker att kvinnan ska lyda mannen.
Gen Z, vad är då det? Ja,
faktiskt. Vi måste sluta uttrycka oss med den där Gen.
Jag vet inte vad jag själv är ens en gång.
Men det är personer födda mellan 1997 och 2012, enligt en undersökning som kommit i alla fall.
Vad bra det blev.
Mm. Mannen ska också ha sista ordet vid alla viktiga beslut. Och det är inte jag som säger det, utan det här visar då resultatet från en stor attitydsundersökning som 23 000 pers i 29 olika länder varit med i.
Ja, det är inte Sverige vi pratar.
Sverige är också bland de här länderna, men sen har det kommit lite olika, alltså siffrorna skiljer sig lite från olika länder. Vi kan komma in på det sen då. Men den här attitydsundersökningen presenterades lagom till kvinnornas egna dag. Och det är då marknadsundersökningsföretaget Ipsos i Storbritannien och ett college i London som ligger bakom den här studien.
Schysst timing.
Mm. Ja, men det får man ändå säga. Och den visar alltså...
När vi ska fira...
Ja.
När vi ska fira tjejernas egen dag så ska de komma med så tråkig info.
Så ska de också lyda.
Ja,
trist. Men den visar då alltså att Gen Z-killar har en mycket mer traditionell kvinnosyn än vad boomer-generationen har. Eller baby boomers, rättare sagt. Och det är ju då personer födda mellan 1946 och 1964.
Våra föräldrar helt enkelt.
Ja, precis. Päronen. Och till exempel tycker alltså då 31% av Gen Z-killarna att kvinnan alltid ska lyda sin man. Och bland Gen Z-tjejerna var det 18% som höll med, men om man jämför den siffran då med boomer-generationen var det bara 13% män och 6% kvinnor som tyckte så. Och sen var det också ännu fler ur Gen Z som tycker att mannen alltid ska ha sista ordet, som jag sa, vid alla viktiga beslut. 33%. Och nästan var fjärde Gen Z-kille tycker att en kvinna inte ska vara allt för självständig eller självförsörjande. Och sen kunde man också se det här mönstret i synen på sex. Då var det 21% av Gen Z-killarna som tyckte att en riktig, inom citattecken, kvinna aldrig ska ta initiativ till att ligga. Och bland boomers var det bara 7% som tyckte det. Så rätt konservativt, som ni hör.
Det har man ju hört om, att det är den absolut mest konservativa generationen som kommer här. Och att det mycket beror på vad vi har kommit ifrån när det gäller liksom, med olika vågor. Det är ju olika vågor.
The woke era har skapat det här.
Ja, det blir liksom, det slår ju tillbaka hela tiden. Och sen så kommer det någonting släkert slå tillbaka på den här generationen i form av det motsatta.
Mm. Ja, men precis. Det kanske inte är jätteöverraskande det här egentligen. Alltså,
jag är lite småchockad, måste jag säga.
Du är ändå
ögonbrynen. Ja, men att det ändå var...
Men har du inte hört det här förut?
Jo, det har jag. Men alltså just att det var så bara rakt, liksom svart på vitt, så här, inte för självständig och hon ska lyda. Alltså det känns inte konservativt, det känns ju totalitärt. Liksom.
Ja, alltså de här forskarna bakom studien säger att de här resultaten liksom är djupt oroande. Men sen har det ju också kommit en del nyheter, lite som du var inne på, David, den senaste tiden, som kanske i alla fall pekat lite på den här trenden.
Jag tycker man pratar om så här, killen ska betala på första dejten och jag typ vill vara hemmafru. Alltså den grejen känns ju som att den har kanske svängt och blivit lite mer populär. Men det här tycker jag verkligen kändes radikalt på något sätt.
Ja, alltså de här, vi kan komma in på vad de här forskarna tror det kan bero på. Men till exempel så kom det ju en rapport från Ungdomsbarometern förra året som visade att liksom unga prioriterar traditionella könsroller i relationen och bryr sig mindre om feminism. Men de här forskarna menar att det också liksom kan finnas ett gap mellan vad de här deltagarna har för liksom personliga åsikter och vad de tror att kanske samhället förväntar sig av dem, och att deras personliga åsikter egentligen ofta är mer progressiva, och sen att den här, enligt forskarna då, kan klyftan bli liksom extra tydlig bland killar i den här generationen som både verkar känna en press att leva upp till strikta mansideal, men som också verkar förvänta sig att kvinnor ska gå tillbaka till mer traditionella roller. Så vi får väl se vad som kommer ut mer här, men sen som vi var inne på i början så visar den här studien också att det finns stora skillnader mellan länder, och till exempel på den här frågan om en kvinna ska lyda sin man, där är stödet störst för det här i Indonesien på 66%, och i Sverige är det flest som är emot det här, där var det bara 4% som håller med.
Hur ser det ut tvärtom då? Alltså, hur tycker kvinnor att de ska ha sista ordet?
Nu ska vi se vad vi hade på kvinnor. Nej, jag har inte den siffran här, men det kan vi ju verkligen kolla upp. Men till exempel det här med att en kvinna alltid ska lyda en man, då är det 31% av Gen Z-killarna som tyckte det. Och,
på det stora hela alltså.
Ja, men de svenska killarna verkar inte vara en del av det här.
Nej, där var det ju 4% som höll med, och bland Gen Z-tjejerna var det 18% på det stora hela.
Vi får tacka
mycket
dig för nu då.
Siffror. Ja,
mycket siffror.
P3, Sveriges Radio.
Oh my soul, Bruno Mars här i morgonpasset i P3, antagligen från hans senaste album nu, där de säger att det inte finns så många liksom radiohits på det sättet, förutom den som vi har spelat då. Den heter ju I Just Might. Men det här var väl lite av en hit.
Vem
det
säger att det inte är så många hits?
Men på samma sätt som man har pratat om vems album var det som släpptes nu senast. Det var Harry Style. Mm. Det var också Styles. Ja.
Harry Style. Den goda artisten Harry Style.
Nej, men att det var liksom så här, det var inte så många liksom tydliga radiohits. Så. Men den här spelar vi. Tycker den var lite hittig och den spelas på radio.
Ja, visst.
Min sambo försöker alltid visa pattarna till folk som inte vill se. Sen så ska hon,
beklagar.
Sen ska hon gissa deras kukstorlek.
Ja, jag beklagar.
Där har vi ju gasen.
Det får man säga.
Vi har,
det där är ju
vi har
sånt
bett
som kanske...
folk skicka in vem är gasen och bromsen? Är du gasen eller bromsen i förhållandet?
Exakt. Men det är ju det. Det där är ju sånt som ger... bakisens egna ångest.
Mm, absolut.
Den där typen av ölsinne, så att säga.
Mm. Har du någon sån?
Nej, jag vill inte, jag känner inte att jag vill visa pattarna och gissa kukstorlek, det gör jag inte.
Nej.
Men däremot så kan jag ju bli liksom lite så att jag ska bli livscoach åt någon.
Mm.
Att jag säger, vet du vad, du är liksom helt otrolig. Alltså du borde typ så här, för att jag känner att du
är blir väldigt positivt inställd till folk.
Ja, verkligen.
Och ser det fina i dem och vill uppa dem
som
på det sättet.
Kalashnikov med hjärtan på folk.
Care Bear.
Ja,
Vi ska prata lite dragspel här.
Ja, det ska vi verkligen.
Vi har fått en, vi ska få in någon som spelar dragspel 2026.
Ja.
Någon som är född liksom efter 95,
ja,
och spelar dragspel 1996.
Vi pratade ju om den här stora dragspelsgraven i Älvdalen här om veckan,
mm,
den här dokumentären där man har liksom ryktet, myten om tiotusentals nedgrävda dragspel på en parkeringsplats i Älvdalen.
Ja.
Så var Rasmus Persson här som har gjort filmen och vi pratade om dragspel och liksom så, och vi bara så här, dragspel. Vi borde få hit någon som spelar dragspel.
Ja, eftersom så här, ja, det var ju kul. Det är kul att raljera över det när han var här, mm, alltså skämta om att så här, oj, vad gammalt att spela dragspel och allting sånt där. Men det är ju ett fett instrument.
Ja.
Det är ju, jag hoppas att det blir ett inne-instrument och att den yngre, mer konservativa generationen, mm, då kan börja liksom så här, ha era konservativa åsikter, men lär er också dragspel.
Men tänk dig en midsommarfest.
Ja, någon drar fram ett dragspel.
Ja, det är ingen som gör det i vår generation. Jag är uppvuxen så, mm, att det drogs fram dragspel.
Ja, men man kanske
på
inte
bryggan
behöver...
liksom.
Ja, precis. Och det är så
här... Fjärden ligger blank som ett nybonat golv.
Ja, men precis. Och man behöver, det är det jag försöker så här. Man kanske kan ta det och göra det till 2026 så att de känner sig bekväma med att spela dragspel.
Just might.
Ja, men att spela någonting sånt där. Det behöver inte bara vara Kallebongen på fjongen. Eller vad det är.
Kallebongen på fjongen.
Vad heter den då?
Den heter det nu. Kallebongen på fjongen.
Ja, men det
en
finns
klassisk...
ju någon sån.
Kalle på spången.
Kalle på spången. Kallebongen på fjongen.
På fjongen. Kallebongen på fjongen.
Det måste vi ju försöka få henne att spela.
Ja, och så tar vi hit, vad var det? Dead by April? Eller vad fan var, vilket band var det som var i allsången?
Ja, just det.
Vilken Kalle!
Ja, den låter jag.
Det är Kallebongen, ja, på fjongen.
Ja. Kalle who?
Kallebongen.
Kallebongen på fjongen. Hur står det till, Kalle? Eller Thomas.
Nej, men han har tappat det, Thomas.
Kommer vi få hit den?
Ja.
Den har bara blivit ledd fel.
Mm. P3, Sveriges Radio.
För ett tag sedan så väcktes en tanke här i programmet. Vad hände med Sveriges stolta dragspelstradition?
Det var inte du som väckte den tanken.
Jag var med.
Du var med när det hände.
Jag var med när det hände. Och går det att ta in detta underverksinstrument i den moderna musiken? Det ska vi fråga dragspelaren Amanda Sköld! Det är till och med någon som skickar...
Mysigt.
Kommer man släpades med dragspel kan man ju förstå att vakternas första tanke är P1.
Ja, jag tänkte samma sak. Passar.
Tycker, vad säger du om den fördomen?
Det är lite intressant, för på vägen hit så pratade jag med vakten lite. Och då berättade han ju att min farfar, han spelar dragspel.
Mm.
Och det är ju så med de flesta man pratar med, att man har en morfar eller en farfar som har spelat dragspel. Sen har det som försvunnit med den generationen.
För du är född 96.
Mm.
Hur hamnade du in i liksom dragspelsspeleri?
Oj, nej, men det var... Faktiskt, det var en morfar. Ja, en morfar. Som de flesta dragspelare så hade jag en morfar som spelade. Och spelade vid vattnet uppe i Höga kusten, ni vet. Så att jag växte upp med det ljudet och blev helt förälskad i det. Tycker det är det vackraste instrumentet som finns.
Vad var det för, berätta om den bilden. Vad sa du, vid Höga kusten? Vad spelade han? Vad var det för situationer?
På sommaren när mormor och morfar hade sommarsugar där vid Höga kusten, Paddal. Så satt han där ute på bryggan och ni vet, ljudet färnas över vattnet, ljudet speglar blankt och på sommarkvällarna.
Herregud, jag vill kunna det.
Ja, jag vill också kunna det.
Ja, så jag tänkte samma, jag vill också kunna det. Och han spelar de här klassiska gammeldanslåtarna, Drömmen om Elin och...
Kalle Skeven.
Ja,
Kalle på Bången på fjongen.
Kalle Bången på fjongen, som David precis sa.
Mycket Kalle.
Ja, väldigt mycket Kalle. Och när började du då? Gick du liksom kommunala musikskolan, dragspel typ, eller?
Nej, jag spelade mycket annan musik faktiskt. Började med gitarr och piano och så. Sen i tonåren, jag tror att det kanske har att göra med att det är ganska stort instrument. Så man måste kunna hålla i det. Så visade morfar mig lite grunder. Och...
Man upplever ju att dragspelet har en högre status i andra länder där den får följa med in i populärkulturen på ett helt annat sätt än vad den får i Sverige.
Mm.
Kan du se framför dig att vi kan liksom hamna där i Sverige också?
Ja, men jag tycker verkligen det. Jag tycker att det är ett fantastiskt instrument. Och det där är intressant, för att när man läser lite, om ni vill ha lite nördfakta om dragspel, så när dragspelet kom så var det ju som en ny modernitet, en ny som maskin som tog över lite på dansbanorna. Och, så det väcktes en liten sån aversion mot dragspelet, att det var lite inte lika fint som ja, men kanske fiol. Eller.
Mm. Det är som när den digitala musiken kom och de bara så, det där är ett riktigt instrument.
Exakt.
Den digitala.
Ja.
Det här den digitala musiken. Den kända digitala musiken som lät på ett visst sätt. Ja. Mm.
Men finns, alltså, har den ens någon status i Sverige at this moment?
Oj, ja, men det beror kanske på lite vilka kretsar man rör sig i. Vissa, för jag är mycket folkmusikvärlden och där kan man se lite både och, att jag brukar kalla det för dragspelsrasism. Att det lever kvar lite hos vissa i den äldre generationen. Att det är ett instrument som är lite så, det kommer att ta över. Och det...
Är det det som är grejen då?
Är de fortfarande rädda för det?
Jag tror det. Liksom, för vi pratar om den här dokumentären, Dragspelsgraven. Är det ju, då pratar de ju om dragspel också historiskt, inte bara om den här liksom, myten. Mm. Och då pratar man om att så här, när dragspelet kom så var det liksom lite som gangsterrap. Alltså, typ man typ tyckte att så här, det var burdust och högljutt och typ fick damerna att bli alldeles tokiga. Och liksom...
Men titta bara hur man sitter.
Ja, alltså, det är inte...
Det får man inte.
Klart att det rinner till. Men kommer det någon gång under sändningen när du är här vara så att du kan sjunga texten Kalle Bången på fjongen när du spelar Kalle Skeven? Skulle du kunna någon gång under sändningen göra det?
Nej, nu har ju du lärt mig att sätta gränser.
Jag hatar det. Jag hatar
varför gjorde du det, David?
Ja, men det är det värsta som har hänt samhället. Det är där kvinnor har börjat lära sig att sätta gränser.
Jävligt.
P3 Sveriges Radio.
Du, jag vet att vår redaktion har styrt upp att du liksom ska tolka då några lite moderna låtar. Mm. Så det blir inte Kalle Bången på fjongen.
Tyvärr.
Och vi då, jag och David har ingen aning om vad det här är för låtar. Ska vår uppgift bli då att bedöma, is it work, alltså funkar det?
Ja, sen tror jag att ni ska få gissa.
Vilken
ni
låt
känner
igen.
Ja, vi ska gissa låt och om det funkar med dragspel då.
Ja.
Take it away, Amanda själv.
Oj. Ska jag börja med första då?
Ja.
Mm. Okej. Okay. Nu är det bra.
Nej, vad joll!
Du tog det på en ton.
DJ Khaled!
Ja.
Ingen stress. När du är redo bara.
Vi spelar ju det.
Ja. Det är som att det inte kopplar när det är dragspel. Jag blir tokig! Jag vet ju precis vilken låt det är.
Ja. Okay. Vi vet låt, men vi måste kunna artist och namn.
Sjunger den? Jag tycker att det är en poäng.
Ja, det är en poäng. Fan. Ja, men då vann jag då.
Det är den One in a Million. Nej, One in a Million. Det är...
Det var inte
One in a Million. Det var inte One in a Million. Turn the lights off.
Turn the lights...
Åh, blunda!
Det är
blunda-låten!
Mörda mig, vilket fail, David.
Jag skulle kanske ha gjort den minen.
Åh!
Nej, men igen. Nu måste vi höra den igen med fräscha öron.
Ja. Ja, men det är jättebra. Jag gillar det och jag tycker att det var nice. Men jag skulle inte säga att det passar.
Inte den låten.
Nej, det skulle jag inte.
Nej,
inte
det
den
finns
låten.
Bättre för dragspel. Ja.
Vi kör nästa då.
Ja, det är bra att du är ärlig.
Mm. Men du sa du med någon ton också.
Ja, just det. Passar det. Mm. Det här är tungt om man kastar det.
Verkligen. Det får passa oss.
Nu ska vi komma in i en helt annan takt där. Mm. Se.
Ja, den här är lätt. Den har man ju på första tonen. Ja, vi vill inte gissa än, för vi vill höra lite. Snyggt. Passar.
Det där Det där passade så jävla bra.
Jättebra.
Alltså one in a million på dragspel.
Nästan så att vi får liksom bjuda in bossen igen och hjälpa oss att ta tillbaka dragspel genom att han sjunger på det där.
Verkligen. Har du någonting lite mer traditionellt? Alltså lite raj-raj, lite Paris gator, lite vad du vill, men liksom lite folk.
Ja, men absolut. Vad ska vi ta då? Vi ska kunna ta... nu på tal om Jularbo, vi pratade om det i pausen.
Ja, Kalle Jularbo.
Ja, precis, precis. Han är ju legenden nummer ett.
Dragspels...
Kingen, den första kingen.
Glad midsommar, hörni! Johan, skärp dig! Det räcker nu.
Käften, jag dricker mina whisky jag vill. Släpp mig, sa jag. Jävlig god. Kom hit, ska jag få en riktig jävla smocken.
Om du ska bada för att ha badkläder på, Göran. För det är ingen som vill se snoppen.
I alla fall inte erigerad.
Där har vi en riktigt klassisk gammeldans.
Ja, där har vi midsommar.
Amanda Sköld. Vilken underbar hjälturé som kommer hit klockan 06.30 och spelar dragspel.
Vi har gjort vårt för att dragspelet ska komma tillbaka in i värmen, känns det som.
Ja,
varsågod för det.
Ja, tack, stort tack. Jag är väldigt glad.
Du, tack så mycket för att du kom till morgonpasset.
Ja, men tack själv för att
tack,
jag fick komma.
P3, Sveriges Radio.
Valerie! Mark Ronson, Amy Winehouse här i morgonpasset i Peter. Vem är det som har fått på sitt dragspel nu om inte David Ruud?
Kör nu Kallebången på spången, David.
Intresserad man, han var en intresserad man av det kvinnliga könet. Hans namn det var ju Kalle. Kalle
Bången.
Kallebången på fjongen.
Tänk en brygga med det där.
P3, Sveriges Radio.
Vi har ju pratat nu under morgonen om att i partnerskap eller i relationer,
parrelationer.
Så parrelationer då, ja, framförallt parrelationer så finns det, eller i alla relationer skulle jag nästan säga. Även i finns, jag kan inte komma på något mer. Throuples, eller vadå?
Nej, men syskonrelationer, vänskapsrelationer.
Ja, du tänker sådana. Jag tänker de sexuella relationerna.
Ja, jag fattar.
Så finns det en broms och en gas. Vem är du, har vi ställt till lyssnarna, frågan. Och det är någon som har skrivit in. Jag är definitivt min mans broms. Han har en ny idé för företag varannan vecka. Är det inte hamburgare på jul så är det dropshipping med nyckelringar. Hade jag inte funnits i hans liv vet jag inte hur det hade gått för honom. Nej, jag vet hur det hade gått för honom. Antingen så hade han varit liksom Elon Musk. Eller så hade han liksom...
Hemlös.
Och det är tråkigt att han inte får ta del av livet. Alltså han kommer ha gått genom livet utan att ha levt det. På grund av att du tillät aldrig honom att ta risken, att våga ta steget ut. Att lämna de här startklossarna i banan. Vet du, vad var för något?
Lämna startklossarna i banan.
Har du aldrig sett Sprint?
Aha, du menar de klossarna?
Ja,
jag fattar.
När startskottet har skjutits av, då står du där och bara, men inte ska väl du kan göra illa knät. Alltså så här, du vet ju inte hur det hade gått. Han kanske hade vunnit loppet, eller så kanske han hade kommit trea. Alltså du vet inte. Nej. Du har aldrig låtit honom liksom veckla ut sina vingar och testa.
Det känns som att it's personal det här för dig.
Alltså.
För att du har det känns som att du har någon som kanske bromsar in drive-through snittstället. T-servis med Victor Linnér. Alltså sådana idéer.
Problemet är ju just att alltså så här, det har ju råkat landa någorlunda väl eftersom jag kan ändå gå runt ekonomiskt på mitt yrke. Men det har ju varit så att det har varit så här, problemet är bara att jag spyr ur mig massa idéer, men jag är ju själv ingen doer. Jag mår oftast bara bra av att få sagt dem. Vad sa du?
Att få prata,
ja, precis. Det är det,
det, är det man vill
prata. Men hela den här grejen med att det har nog varit kanske ibland sunt att ifall det så hade funnits mer av en bromskloss, om man säger så. Men jag vet inte, så här, för att när man tittar tillbaka på det så är det så här, Vilken tur att jag inte är en doer. Mm. För annars hade jag liksom satsat allting på att skapa en godisaffär på Manhattan. Ja. Eller förstår du?
Ja, som du hade väl varit miljardär för det nu i så fall. Men,
jo,
men just drive-through, snitt drive-through till exempel.
Det, ja, men jag vet inte om det är så att jag på riktigt brinner för den så pass att det är okay, mitt liv som ska ägnas åt det. Mer än att jag skulle tycka att det var soft att
om
den fanns.
Ja. Mm.
När man kommer förbi den, Nynäshamn eller vad det är för någonting, då vill man gärna ha en snitt.
Mm, lite Skagen på en pumpernickel.
När man är på väg mot Jönköping där, då börjar det liksom bränna till lite i snitttarmen.
Ja, då vill man ha en snitt eller två.
Ja, vad sa du för något? Lite
Skagen på en pumpernickel.
Oj, vad gott.
Trevligt.
Alltså det finns inget bättre än snittar.
Nej, det är så gott. Varför är det så gott när det är litet?
Jag vet inte. Alltså jag gjorde en liten snitttallrik här i helgen.
Ja, klart du gjorde. Vad gjorde du på den då?
För vet du, jag vill inte ha det här tunnbrödet med renskavskött eller vad det nu är för någonting. Ost.
Rökt ren och
ja, precis.
Ost. Ja.
Jag vill inte ha hela den rullen i handen. Nej. Som en kebabrulle och äta den. Utan jag skär upp den i små.
Snurror.
Och sen så bara,
Oj vad gott.
Munsbit.
Aj, vad smarrigt.
P3. Sveriges Radio.
Hur uppmärksammade du fru Dams egna dag igår?
Jag gjorde nog inte det. Var det igår? Nej, det var i förrgår.
Nej, det var väl igår va?
Jag tog med henne på korvmässan.
Igår var internationella kvinnodagen och du firade den genom att i lördags ta med din fru på körvarnas egen mässa.
Ja, precis. Ja, så fick vi göra det. Jag vet inte hur hon har det där hemma. Men ja.
Vi skickar varma kramar.
Ja. Hon är, en känd fras från henne är ju liksom så här: jag vill inte säga när du har fel, för du är man och det är så jobbigt för dig att höra. Eller något åt det där hållet i alla fall.
Och kulturarbetare rasar över Timothée Chalamets uttalande om ballet.
Timothée Chalamet om ballet.
Yay, yay.
Yay, yay, yay.
Timothée Chalamet.
Timothée Chalamet. Yay,
yay.
Irriterande att du inte har kommit på det innan.
Ja.
Snyggt, Matilda. Vad är det
Tack.
Här om?
Nej, men han har hamnat i onåd med opera- och ballett-communityt, bland annat.
Ja, det bör man ju verkligen se sig över axeln.
Det får man, ja, men det är nämligen inget community man skojar bort, har det visat sig. Och jag vet att Magge pratade lite om det här uttalandet igår, så jag tänkte att vi kan foka lite mer på reaktionerna idag. Men för de som inte hängt med så är bakgrunden då en intervju som Timothée gjorde med Matthew McConaughey, där de pratade om hur man typ når ut till folk med film och så vidare när vi har så kort attention span idag. Och då säger Timothée att han liksom är impad av folk som pratar om så, hallå, vi måste fortsätta kämpa för bios och filmen som konstform och att den måste få fortsätta finnas. Men sen drar han också en parallell med lite mer klassisk kultur, alltså typ ballett och opera. Vi kan lyssna på vad han sa.
I don't want to be working in ballet or opera or, you know, things where it's like, hey, keep this thing alive, even though no one cares about this anymore. All respect to the ballet and opera people out there. I just lost 14 cents in viewership, but damn, I just took shots for no reason.
Aj, aj, aj. Så han
rasklappar ju där, David.
Det skulle man kunna påstå att han gör.
Man skulle kunna påstå det.
Kunna
och ändå
det.
Blir de sura. Mm.
Ja, för han påstår ju då att liksom ingen bryr sig om opera eller ballett längre. Och typ att det han själv gör är mer relevant, alltså film. Mm. Och det här, trots brasklappen, har då fått en del kulturarbetare att gå man ur huset som tycker att det här var riktigt idiotiskt sagt.
Och går rakt ut nere i en plié.
Paddy Borea sig ilsket fram över gator och torg. Och gångbanor.
Eller går relevé längs gator och torg.
Vad är det?
Det är väl när han tippar på tå där.
Ja. På äggskalet. Mm.
Och en uppgång på tå.
Ja. Men det är till exempel en konstnär som skriver att opera och ballett kräver mer talang och disciplin än Chalamet någonsin kommer att få.
Och men det är väl inte det han pratar om. Han pratar om hur populärt saker och ting är.
Ja.
Ja, det är svårt där.
Men han är så, men det här säger en hel del om nivån på hans egen smak när han uttalar sig så. Och en ballettkoreograf har också hakat på kritiken och pratar om att liksom AI håller på att urvattna filmer och då är liksom den mänskliga närvaron på scen viktigare än någonsin. Så Timothy har det lite hett om öronen just nu. Men sen finns det andra som ser PR-möjligheterna i det här. Till exempel ett operahus som skapat en rabattkod. Rabattkoden Timothy som man kan använda för att få lite billigare biljetter.
Smartare. På något sätt så bekräftar de ju bara hans tes där.
Ja.
Gör de inte det? Ja. Genom sitt agerande.
Ja, just det.
Det är väl formuleringen no one cares about som är lite liksom kanske lite offensive då. Men han har ju inte fel i sak.
Nej, kan vi bara försöka förstå vad han menar?
Ja.
Jag tror inte han har så mycket emot vare sig ballett eller opera. Nej. Men vi förstår vad han menar.
Han vill ha en stor publik. Ja. Vi har inte den på samma sätt.
Mm. Nej, men, och sen har jag sett andra i mitt flöde som är så, ja, det kanske var jättedumt sagt, men kändisar måste väl få slänga ur sig saker lite då utan att bli cancelled hela tiden. Så vi får väl se om det här ställer till det för Chalamet på Oscarsgalan, för där är han ju nominerad för bästa manliga huvudroll för filmen Mardi Supreme. Och vissa har spekulerat i om det här kanske skrämmer iväg vissa i Oscarsjury nu, eller om det redan är bestämt. Det får vi väl se natten till 16 mars.
Mm-hmm. Skulle det vara roligt om han gick upp på scenen i en så saté?
Ja. Är det också ett steg?
Det är väl ett hopp.
Men gud vad du kan om ballett.
Vad är en saté?
Ett hopp.
Okay.
Ja.
Varför ser jag dig framför mig i liksom en sån robust, stor liksom 1600-tals blus med så dragspelskrage och liksom pantalonger, alltså så här, vad heter det, liksom strumpbyxor.
Ja. I en passe de bourrée.
I en passe de bourrée, ja. Pas de bourrée. Så kommer du in där liksom i en så stor överkropp, du vet. Mm. Med sån liksom Gustav Vasa-krage.
Ja.
Och en liten Gustav Vasa-pars.
Jättebra.
Med kort lugg. Och så bara strumpbyxor.
Så kommer Svansjön.
Och så liksom...
Svansjön.
Jag kommer bara förflytta mig i olika chassés här.
Lita inte på dig med de här dansstegen.
Va?
Jag menar inte...
Ja, är det någon ballettmänniska som lyssnar så kan ni ju syna då min eventuella
bluff.
Du
har säkert koll, jag bara vågar inte helt lita.
P3, Sveriges Radio.
Innan du går in på någonting annat, vad står det i senaste sms:et?
Senaste sms:et you say. Det är alltså sjukt hur korrekt David är i användningen av dansord. Trippa på äggskal i relevé. Klockrent. Jo då, helt ute och cyklar är han inte. Alla de där är balletttermer. Är dock otroligt intresserad av att veta varför David har sån koll. Hanna, Uppsala!
Ja, vissa grejer är ju grundläggande kunskap bara. Men vad skulle du säga?
Nej, vi måste ändå. Varför kan du så mycket om ballett?
Nu kör vi det du skulle säga.
Okej, okay, fair enough. Men vi kommer behöva se dig tight en dag. En dag, David, så kommer vi behöva det.
Ja, ja, ja.
Huvuden ska rulla, förmodligen, i Kreml.
Jaså.
Det är någon som har gjort en liten fuck-up. Det var nämligen så att självaste Putte Putin...
Alltså Kreml de la Kreml.
Kreml de la Kreml. Putin skulle då hylla ryska kvinnor på internationella kvinnodagen. Mm. Lägga upp ett litet tal till ryska kvinnor. Men då laddade Kreml upp fel video.
Åh, Kreml.
Fucking Kreml.
Ja, men Kreml.
Kan lyssna på vad det var som istället kom upp.
Да, вы знаете, давайте-ка я еще расскажу.
Я что... behöver lite vatten.
Хорошо, да.
Jag har pratat så mycket idag. Jag får lite hostattack här.
Да, чуть не закашлялся. Много говорил.
Måste bara samla mig lite så. Så jag inte börjar hosta mitt i allt.
Нет.
Jag får lite vatten. Harkelfarbror. Hallå.
Mm.
Och sen då kommer
men
det.
Men han är väldigt harklig, Putin.
Är han det?
Alltså generellt sett. Nu var det ju bara att det var väldigt mycket. Men alltså alla intervjuer man ser med honom så är det mycket
det är
harkel. Det är väldigt mycket harkel.
Mycket harkel. Är inte det en åldersgrej också? Jag känner att jag börjar bli harkligare och harkligare för varje år som går.
Jag försökte etablera en ny svensk... svensk grej.
Var det harkel och nyn?
Harkel och nyn,
vad var det för någonting? Vad var harkel och nyn?
Men jag tror att det handlade om så här, USA beatboxing. Alltså så här, men det svenska beatboxing, om vi tittar tillbaka på liksom vad som finns kulturellt att ta av, det är ju liksom så...
Ja.
Ja.
one in a million.
Ja. Och jag tänker att man ska kunna göra det lite alltså snyggt.
Ja. Harkelonin.
Harkelonin. Tror vi fick in Felix Sandman som kom hit och sjöng sin låt på när jag parallellt harkelonynnade.
Harkelonin. Jag undrar i alla fall vad det här innebär för den som har laddat upp liksom en 2 minuter lång harkelvideo på självaste Putin.
Ja.
Är det liksom
frontlinjen.
Nu är det Novosjok.
Frontlinjen är Durbansk.
Förmodligen.
Som kanske, är det
Durbansk.
Durbansk. Nej, det var det där.
Jag har inte varit i Durbansk, nej. Är det Donetsk, Luhansk och Murmansk blandat?
Nej, det ligger strax sydost om.
Okej, fattar.
Där är Durbansk. Du längtar efter nästa steg. Men jag har börjat festa mer. Vi ville alltid samma saker. Här kan man lägga på harkelonin.
Ja, kör. Jag är inte lika säker. Hur skulle jag förlåta mig?
Man kan göra det snyggt.
Jättebra.
P3, Sveriges Radio.
Ja, det är ju måndag, va? Mm. Och vad är det man behöver en måndag?
Ja, det bästa kanske inte hänt än.
Mm.
Jag tar med mig det in i det här. Jag behöver Hela Sverige blundar.
Släck tvivlet. Släck ursäkterna. Släck den där törsten. Den där rösten som säger att du inte orkar. För i mörkret finns bara du och kraften du har inom dig. Den måste fram.
Och hur gör man det då?
Hur gör man det?
Det handlar om att stanna upp nu. Det är måndag. Det är liksom strax innan 8, du är redan lite sen. Det har varit en pissmorgon. Tonåringen vill inte upp. Du vaknade med mens, inte fan vet jag. Men allt känns bara stressigt och den här veckan är som ett Kebnekaise framför dig. Men det behövs inte kännas så, eller hur?
Nej. Hitta ditt inre jag. Låt spänningarna släppa i bröstet, ner med axlarna. Hitta vem du vill vara. Och så blundar du med hela Sverige. Och sen så famlar du dig fram till den personen du vill vara, som kan möta alla de här motgångarna i livet.
Du är John Hamm på ett dansgolv i slow motion. Zero fucks given.
Ner med ögonlocken och upp med händerna. Slappna av i kroppen och bara hitta dig själv. Tänk på allting som väntar. Det är utmaningar, det är ansvar, det är press. Är du där? Bra. Du vet vad som händer med det. Det är det du växer av. När det känns tungt, Linnea, vad är det som händer då? Det är då du bygger styrka. Än en gång, upp med händerna, ner med ögonlocken.
Hela Sverige blundar.
Med morgonpasset i P3. Och vem är det du ser där borta? Vem är det du ser när du blundar?
Är det den du inte vill vara?
Nej. Det är inte det. Där borta. Där ser jag. Jag ser honom. Där är han. Jag rusar emot honom med öppna armar. För det är jag! Wow! Och där står du med dig och den du vill vara. Åh, jag jäklar, och vi mår. Varför mår vi? För att vi har hittat tillbaks till oss själva. Lugnet. Och där någonstans kan vi börja försiktigt öppna ögonen, möta omvärlden och hålla kvar vid den vi vill vara. Och motgångarna och allt ansvar kommer vara lättare att ta hand om.
Det är väldigt dåligt för stämbanden att harkla så mycket. Hälsningar logopeden.
Okej.
P3, Sveriges Radio.
Vad tror du nu om våra chanser i Wien i maj?
I Wien i maj?
I staden Wien.
I maj.
I maj. Det är väl i Wien som Eurovision är, va?
Jag skulle kunna tänka mig att det är det.
Jag tror det i alla fall.
Jag vet inte. Jag har faktiskt, jag kommer inte ihåg ifall jag har hört låt. Nynna lite
om
på
jag
den.
Säger fel nu.
Ja, men säg att det är det.
Ja, men det är det väl.
Ja. Wien.
Precis, det är väl där det är Eurovision, va? Ja, precis. Om jag ska nynna på den, vänta, ska se om jag kommer ihåg den bara. How to get you out of my system.
Mm, ja, men det där vinner vi med.
Det vinner vi med. Mm. Alltså jag, det är någonting med bitet som jag, alltså själva droppen som jag ändå tycker känns lite kul. Mm-hmm. Jag pratar om Felicia, vinnarlåten. Yeah. Tidigare the artist formerly known as Fröken Snusk. Mm. Tog ju hem allt hela finalen i helgen. Yeah. Såg du Mello? Nej.
Nej.
Nej, jag gjorde inte heller det. Jag bara liksom läst efteråt. Kan vi inte lyssna på vad det är som ska representera oss då i Wien? Jag tycker att det här kan ha en chans. Redan här ganska hittig. Och så nu.
Det här är skitbra.
Det är så bra. Alltså det här är, alltså jag tycker det blir lite Swedish House Mafia kvalitet.
Möter
alltså
epadunk.
Ja, det är liksom Greyhound möter epadunk.
Det
exakt.
Var så, men det är ju en kanske en kombo vi inte har sett. Ungefär som när Avicii tog dansmusik och gjorde country med det. Mm. Och i den här Wake me up when I... Och alla bara så här, what?
Men är det epadunk i det här, eller är det bara att man tillskriver det?
Det är epadunk.
Epadunk, ja. Känns också som en, hon sa det ju själv, men alltså som en otrolig revansch för henne väl?
För att revansch.
Men för Felicia.
Varför då?
Nej, men för att hon liksom, det var ju det här med,
det bara gått bra för henne.
Jo, jag vet, men hon, det var ju det här med när hon var Fröken Snusk, och så var det här dramat med liksom att hon hade något kontrakt, och så blev hon liksom, nu skulle det vara ny Fröken Snusk.
Ja, just det.
Och så var det så här, nu ska Felicia göra karriär bara som sig själv. Ja. Och jag tror att liksom folk kanske kände att typ, vissa var så, you go girl. Och andra var kanske så här, men du är ingenting utan Fröken Snusk. Mm-hmm. Alltså ingen är intresserad av dig utan Fröken Snusk. Det är Fröken Snusk vi vill ha. Ja. Rid mig som en dalahäst.
Men så får väl någon tycka, man märkte väl att det var ju inte så.
En rosa balaklava, det är det vi vill ha dig som. Tror inte att du ska komma här och ha en egen karriär. Nu blir det som att jag tillskriver henne den här kritiken. Jag bara tänker...
Det var väldigt så, ja, det var genuint organiskt kom det.
Som att jag tyckte så.
Hade hört någon säga det, men det kom väldigt...
Jag kan bara tänka mig att liksom...
du känner så just nu.
Att folk kände så. Ja. Och sen så blev det... Så
om
tar
du känner
liksom,
så just nu måste ju någon annan också tänka så.
Gud vad hemskt, jag känner absolut inte så. Jag tycker det här är en sån jävla banger och jag kan verkligen...
Men du såg det inte framför dig komma.
Tänka mig att det känns som en otrolig revansch för Na. Hon är också så väldigt personlig på ett sätt som är lite ovanligt tycker jag med artister. Mm-hmm. Att hon är så här...
Hon har inte ens visat sitt ansikte.
Nej, exakt. På ett sätt så
är
hon...
Vad är det för analyser du har?
På ett sätt så är hon ju hemlig. Men på ett sätt är hon också så här, jag ska till Wien, det är helt galet, jag hatar att flyga, jag hatar att prata engelska, vad fan ska jag göra där? Man bara, du ska representera Sverige i Eurovision Song Contest.
Ja, precis, det är väldigt relevant. För det första kan du ta tåget dit, sen behöver du inte prata med någon, Nej. Du kan bara sjunga din låt.
Verkligen.
P3, Sveriges Radio.
Mellovinaren Felicia ska se till att Israel inte vinner Eurovision, det uppskattas inte. Nu överväger det israeliska public service-bolaget KAN, K-A-N, att skicka in en protest enligt Eurovision Fund.
Mm, vad var det då? Hon fick liksom, hon hann knappt torka tårarna efter
precis. De bara, vad tycker du om Israel?
Ja. Hon bara, gud, jag har vunnit Melodifestivalen och ska representera Sverige. Oh, hej kvällstidningar. Mm. Vad tycker du om Israel?
Vad tycker du om kriget i Mellanöstern?
Mellanöstern, vad tycker du om det, Felicia?
Och då svarade hon då, jag tycker inte att det är bra att Israel får delta. Tankarna har funnits på hur jag ska göra och om jag ska åka överhuvudtaget, men jag har landat i mitt beslut. Jag åker och sedan får jag väl se till att de inte vinner sånt i TT. Uttalandet har nått Israel som inte är nöjda.
Nej, men det är precis där också. Man fattar, alltså, fattar de inte vad hon menar? Alltså, hon menar ju att hon vill vinna.
Hon vill vinna. Ja, precis. Men de såg det väl som att hon protesterade gentemot Israel.
Ja, hon är bara så. Jag får väl se till bara att de inte vinner. För det ska jag göra.
Just det.
Och precis. De bara, hur kan du säga så?
Ja, just det.
I en tävling. Hur kan du inte heja på andra än dig själv?
Just det, men det kanske hon gör, bara att hon vill att hon kommer tvåa för att hon ska vinna.
Ja, just det.
Vi tackar för nu.
Det ironiska Eurovision Song Contest stämningen som råder. Alltså det är bara så, vilken jävla shit show det är.
Ja, när mellopublik och melloartister ska liksom blanda sig i väldigt, väldigt komplicerade konflikter i Mellanöstern.
Ja, men mer bara att det är så jävla, alltså så här, Eurovision Song Contest startade ju efter andra världskriget som en liksom ett enat Europa med kärlek och musik. Och nu försöker man då upprätthålla den viben i ett Europa som mår piss! Alltså det är verkligen så, det är som att man bara, det är som en sån elefant i rummet, så att man bara,
nej, men jag har ju sagt,
gör det till en politisk tävling bara.
Jag har sagt det förut och jag säger det igen, jag tycker inte Israel ska få vara med.
Okej. Okay. Hallå. Hallå.
Och det är ju på grund av att jag tycker att det ska vara en europeisk grej.
Ja.
Jag tycker inte Australien ska vara med.
Nej, just det, det är det också. Thomas, hallå?
Hallå, hallå,
nyansera,
tack.
P3, Sveriges Radio.
Vill du ha en personlig reflektion om dejting?
Vill,
du har ingen val. Lyssna,
yep.
I helgen så samtalade jag med en manlig vän.
Oj.
En manlig heterosexuell vän.
Asså?
Som är så att säga on the market.
Vet en kille om det här?
Han var med.
Han var med.
Så det vet han om. Men då så sa den här manliga vännen till mig. Då berättade han om ett dejtingskeende som jag bara så här vill bolla mot dig.
Mm.
För han bara så här, ja, men jag var på dejt med en tjej och hon, alltså så här, typ the one läge. Alltså typ. Det var länge sedan jag kände shit.
Yeah.
Så här, this is it liksom. Alltså så jävla smart, så fucking snygg, så jävla sexy, så jävla rolig. Vi hade så, alltså så här, det var verkligen så här, wow, det här är nu händer det någonting i mig typ.
Klipp till hennes synk där hon bara, det här är det värsta jag varit
nej,
med.
Nej. Men sen så bara, ja, men och sen så liksom så var det som att jag bara bjöd ut henne igen och hon var så här, ja, vi var på en lunchdate och jag ville typ så här, vi kan väl typ käka middag, alltså mer kväll vibe liksom, när det är lite mer dejtstämning typ. Och hon bara så, ja absolut, det gör vi så här. Men sen så fuckade jag upp det där, för sen har jag bara haft så jävla mycket att göra. Sen har jag liksom bara, sen har det varit så jävla mycket jobb liksom. Så det där bara, alltså jag har typ inte så här haft, alltså så där, det där liksom rann ut i sanden bara. Och då bara kände jag så här,
då var det inte det.
Nej men det är det här som jag bara undrar, det här är the mystery of men.
Vet inte om det här är representativt. Om en man är riktigt intresserad så hittar man en tid.
Ja, men det är det här jag undrar. För att meanwhile så har jag en kvinnlig vän som just nu dejtar. Mm. Alltså en hetero tjej som dejtar någon. Och är så här, jag är inte kär i honom. Men jag kan inte få ro förrän jag vet vad det är vi håller på med.
Någon slags closure-grej.
Nej, utan mer bara så här, jag gillar att vara med honom typ. Det är inte det att jag är besatt och förälskad och vill bli ihop, men jag blir osäkerheten i vad det är vi har gör att jag inte kan sluta tänka på det. Det blir som en besatthet. Medan då, alltså så här, och nu är vi tillbaka till det här med killar och tjejer, bla bla bla. Jag vet att det finns jättemånga undantag och liksom, det är väl en superstereotyp.
Men jag det är kan en closure-situation.
Ja, men jag kan inte för mitt liv alltså tänka mig att om jag är intresserad av någon, då kommer inte jobb någonsin komma emellan. Alltså någonsin. Alltså jag skulle kunna liksom åka till Gävle.
Ja, men till Gävle?
Om jag var liksom intresserad av någon.
Har du varit i Gävle?
Nej. Nej, så jag kanske inte ska uttala mig.
Nej, du kanske inte ska säga så.
Nej, men jag vet inte vad jag är ute efter här riktigt. Men jag tycker att det är så fruktansvärt orelaterbart att på riktigt vara jätteintresserad av någon. Men att det blev så mycket med jobbet.
Ja, det var lite märkligt faktiskt. Jag kan inte riktigt relatera till det. Så det är svårt att
uttala. Men vadå, när du dejtar någon, nu är det svårt för du är gift och bla 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 bla. Så här. Men vi tar oss liksom tillbaka till när man var singel. När man dejtar någon, alltså, är det inte ändå så att heterokillar i större utsträckning kan nu koppla bort att de är i typ ett dejtingscenario med någon? Alltså typ att så här, jag är jätteintresserad av henne, typ jag tror kanske att det kan bli någonting mellan oss, men nu är jag på jobbet och gör den här grejen. Och tittar inte på min mobil hela tiden. Eller liksom, min mobil ligger i fickan och jag sitter i möte nu och tänker inte på det här. Men jag, när jag dejtar någon och är intresserad, det är det enda jag tänker på. Det är som att telefonen bara bränner i fickan och jag är typ konstant i behov av att se ifall något har hänt. Alltså det är som att det enda som klättrar i hela min existens handlar om den här personen. Jag bara undrar vad han gör nu, undrar kommer han bli kär i mig, han inte kär i mig, kommer vi bli ihop, inte ihop, undrar vad blablabla, tänker hela tiden.
Men vad jobbar han med då? Är det så att han bygger upp flyktingläger åt FN:s flyktingorgan eller så, vad är det?
Det spelar ingen roll, det var ett jobb.
Nej, ja, precis, det spelar faktiskt ingen roll.
Förmågan att koppla bort.
Ja, men det, jag vet inte om man ser det mer som så här, ja, på pappret här så funkar det bra, vi skrattar åt varandras skämt och jag uppskattar närvaron, jag finner en tillfredsställelse av att vi liksom synkar med varandra och det jag ser visuellt, det uppskattar jag. Alltså att det blir någon slags AI-syn på hela situationen mer än att han kopplar på känslorna, för känslorna gör väl att det är svårt att släppa det även i ett jobbsammanhang och därför hittar man luckor.
Jag vet inte om vi kanske pratar på olika nivåer du och jag, för att vi just befinner oss på varsin sida av könsspektrat. Det är möjligt att jag inte förstår dig och att du inte förstår mig. Jag bara
men förstod du vad jag sa?
Jag förstod vad du sa, men jag tycker mig se... Vi kan fortsätta efter en låt.
P3, Sveriges Radio.
Hej! Första gången jag lyckas lyssna live på min fina stad. Gävle får en känga, men ändå, yeah! Vi hördes i Riksradio. Ja, det var inte någon av oss som bottnade i någon slags jävla hat.
Och jag har absolut varit i Gävle.
Ja.
Ganska många gånger till mig.
Alla har varit i Gävle.
Alla har det.
Alla har varit i Gävle och det har inte betytt så mycket för någon, tror jag.
Nej, men det är inte skit för det.
Nej, det är inte skit, men ni gör inte heller något intryck.
Nej, det är det med bocken då. Men det räcker inte.
Precis. Nej.
Det räcker inte.
Skämt åsido, Gävle är en jättefin stad och jättebra.
Jättebra och allting. Ja. Sluta be oss skicka in inom lamt skit. Det räcker nu. Hon var uppenbarligen inte intressant nog, skriver någon. Mm. Och sen är någon som skriver, jag förstår Linnea till 110%. Det handlar ju om att man överhuvudtaget inte ens kan hamna där att det glöms bort. Är jag intresserad på riktigt så genomsyrar det allt jag gör. MVH kvinna, straight och lyckligt kär i 25 år. Alltså, det vill säga, jag tycker det är fascinerande att min tolkning av citat killar, slutcitat, är att de kan vara genuint intresserade av någon i en datingprocess, men har förmågan att koppla bort personen i typ jobbet eller när de är med sina kompisar eller liksom den grejen. Medans jag, om jag är intresserad av någon, finns inte på kartan att jag skulle missa svara på ett sms för att jag satt i ett möte. Alltså, du vet, skulle jag sitta i ett viktigt möte och så skulle jag äntligen få svar på smset från den jag är intresserad av, då skulle jag ett inte kunna lyssna mer på det där mötet. Nej. För att jag skulle vara så fokuserad på det här smset. Så jag skulle vara tvungen att säga så här, förlåt, jag måste gå på toa bara. Och så skulle jag gå på toa och svara på det smset. Jag kan inte koppla bort existensen av en person. Och det är det här som gör att det är så förvirrande att dejta. Mm. För att för vissa så är så här, om han eller hon inte har svarat på 6 timmar, då är han inte intresserad. Då är hon inte intresserad av dig. Medan vissa kanske bara så här på riktigt inte svarar på 6 timmar för att de jobbar.
Ja. Men det kan ju också vara så att personen i fråga tror att den är mer intresserad än vad den... För att om den får de här känslorna som du får, då hade den inte hamnat där att den kunde liksom koppla bort under jobb.
Men tror du det?
Ja, det var just det. Det är ju så för dig.
Ja, men är du också så att om du är genuint intresserad av någon...
Då är det ju...
Då är det gå på toa på möte för att svara.
Tunnelseende. Släppa allting. Slå alla på mötet. Knocka dem och sen gå ut därifrån och sen gå vidare.
Ja, men då är du liksom lite lovefull också då. Jag bara tycker det är fascinerande. För det är svårt att veta ofta med killar. Mm-hmm. Är de inte intresserade eller är de på riktigt bara och jobbar? Hur ska man veta?
Är de inte intresserade eller är de bara och jobbar?
Ja, men alltså, hur fan är det möjligt att man kan dejta någon och smsar man på förmiddagen och så får man svar 19? För då har han kommit hem, tagit av sig skorna, satt på tvn, ätit mat och sen då svarar han fast han är jätteintresserad. Hur är det möjligt?
Det finns ju de som är ute på datingmarknaden. Det ser man ju liksom så här, jag följer ju alla dating realities som finns. Mm. Då finns det de som är till exempel så här, ja men det var en kvinna i det norska nu, gift vid första ögonkastet, som berättade liksom så här, ja men mina två förhållanden, jag var inte kär i någon av dem. Mina två långa tidigare förhållanden. Mm. Jag var inte kär i någon av dem överhuvudtaget. Mm. Och då är det liksom så där, då har de väl bara hittat så här anledningar till att vara tillsammans med den som var bättre än alla de andra. och valt att vara tillsammans med dem. Och då har man haft den inställningen mer än det här brinnande känslomässiga som kanske inte uppstått hos den personen. Och vad det beror på, det vet jag inte, att den inte har träffat rätt, så att det har bränt till på det sättet. Det går liksom inte att jämföra med dem det brinner till för på riktigt. För de kommer ju få tunnelseende och love eyes. Medan den här personen som inte är kär kommer bara vara liksom logisk, konkret och rimlig. Så. Ja, så här, nu är jag på jobbet och sen så hör jag mig när jag kommer hem.
Ja. I don't know, man.
P3, Sveriges Radio.
Men det här engagerar det här ämnet.
Kärlek. Kärleken engagerar.
Jag vill veta, alla killar där ute, kan ni vara intresserade och ändå koppla bort? Vänta med att ringa tills jobbet är slut utan att, så att säga, spela svårflörtade, utan genuint koppla bort. Jag undrar, skriver K.
Det beror på känslorna. Om det är så sydamerikansk kille over the top kär, då är det nog svårt. Vissa har ju närmare till det. Vissa kanske inte ens hamnar där någon gång. Och vissa är liksom sådär att de kan lite mera skilja på saker. Nu gör jag det här och då fokuserar jag på det. Och nu gör jag det här och då fokuserar jag på det.
Tjej här, jag är en sån som kan vänta med att svara tills jag har tid. Jag vill samla mig innan. Det är så mycket känslor att det tar lite tid. Och så blir man så himla glad av ett svar. Så jag vill liksom ha en stund innan jag liksom bollar iväg det igen.
Okej.
Ja, men det är ju en annan grej. Jag, heteroman, har definitivt också känt telefonen bränner hål i fickan och väntar på svar och så vidare. Ja, det verkar inte vara någon könsuppdelning. Det är väl mer att jag kanske pratar om relationer med andra heterokvinnor ganska mycket. Mm-hmm. Och att det är bara väldigt... Det är förvirrande att tolka huruvida intresse finns eller inte när man är så oklar över hur killen funkar. Mm. Så här, betyder ett dygns osvar att det inte finns intresse? För det skulle du göra hos mig. Eller är det bara så här, nej, han har haft lite fullt upp.
Mm. Ja.
You never fucking know, man.
You never know.
Det är inte lätt.
Ja, det är inte lätt. Jag tänker att så här, är en person over the top kär, då märker du det. Men sen så är det kanske inte alltid det är så på
enkelt. Det är inte så enkelt, David. Det är dejtingprocessen.
Jag tror att det är så att man märker det.
P3, Sveriges Radio.
2018 skrev han in sig i Paradise Hotel-historien när han som första deltagare någonsin kammade hem sin andra vinst. Nu ska han vara med igen, eller ska han det? Välkommen ingen mindre än Robin Mos Andersson!
Oj, vilken presentation! Yeah!
Paradise Hotel Royalty.
När jag säger Robin säger du Mos och då säger jag Andersson igen. Robin,
Mos,
Andersson.
Robin.
Så delar vi upp det. Jag säger Robin, så säger du Mos och så säger du Andersson.
Okay.
Robin,
Mos,
Andersson.
Nice.
Ska du vara med och tävla igen?
Ja, alltså jag kommer ju in här nu nästa vecka och jag kan säga att jag är ju en vinnarskalle, så det är en stor risk att jag kommer in som en spelare.
För det är något som jag har förstått det då är att du kommer in, du har liksom något lite specialuppdrag, lite jokeraktigt. Ja. Det är liksom inte, det är inte det klassiska.
Nej, det kanske inte är det. Det är inte det klassiska där, nej.
Men vad som händer får man helt enkelt se.
Ja, det är lite som Rebecca brukar säga där, allt kan ju hända i Paradise Hotel, men nu kommer jag in och ska få ett hemligt uppdrag. Och det blev så jäkla roligt. Jag tycker att deltagare som är med nu är galna. Jag frågade till och med Susanne som sitter bakom mig här. Var vi så galna när jag var 21 år gamla? Det var vi inte. Mm. Tack och gud, för de är legendarer. Det är Paradise på nytt och det är så jävla roligt att kolla på.
Jag upplever liksom så här, i sån här reality-dokusåpa eller vad man nu ska kalla det för någonting, så har det liksom skett någon slags dramaturgisk normalisering av dig i samhället. Jag kommer ihåg när jag är ju äldre än vad du är. Och jag kommer ihåg när Big Brother kom. Att det var liksom så här, om man har en förälder, hur kan man också då ställa upp i det där? Även fast det skulle vara, man själv känns satt och bara så här, jo men det där skulle jag kunna tänka mig att göra, men inte om jag har föräldrar.
Nej.
Alltså hur fan kan man göra det?
Ja, exakt.
Och sen så blev det liksom normaliserat allt eftersom här. Du var ju med första gången, eller 2018 2014.
2015.
Första gången.
Ja.
Vart var man då? Var det skämmigt att vara med och liksom så i knulla i tv-reality?
Ja, men det skulle jag säga. Det var nog en 80% av svenska befolkningen som tyckte att vi var riktiga idioter och att man var tragisk hit och dit. Och vet ni vad? Jag kan faktiskt hålla med de 80% ibland. Nu är jag med för fjärde gången, så det är väl ännu jävligt mycket tragiskare. Så får jag en kommentar, så bring it on liksom. Men också något jag vill också påpeka är ju lite det här att alla vi människor är inte likadana. Jag hade jävligt problem i skolan. Jag hade grov ADHD. Jag tyckte det var jävligt jobbigt att koncentrera mig. Och jag har alltid velat bli psykolog. Och det gick ju inte med mina ämnen, eller mina betyg rättare sagt. Och jag gillade ju festa när jag var 19, 20, 21 år istället. Och tyckte väl att då får jag göra något annat. Det låter jävligt sjukt då att man väljer plugget istället för Paradise Hotel. Men nu är jag här och jag är ju tacksam för det. Och därför men tycker jag det.
Jag måste bara avsluta den normaliseringsgrejen. För just nu så känns det precis. Som att vi är liksom på, där det är liksom inte överhuvudtaget något jobbigt att vara med om. Utan den generationen som är min generation, det är de som är de största fansen.
Typ. Ja. Och det tror jag har blivit lite det att folk slutar vara så jävla dömande nu för tiden. För var det att, jag kommer ihåg mina kompisars föräldrar till och med sa bara, ska du inte skaffa dig ett riktigt jobb nu då, Robin? Då sa man det, nästan som man skämdes ju för att vara med i PO hela tiden. Men nu är det inte sådana tider. Det har ju blivit, som du säger, mer normaliserat. Ja, ni hör ju, dyslexin här. Normaliserat. Och med tiden så tror jag att det kommer bli det också.
Hur är det då att komma in? För jag vet, vi hade Bettina Buchanan här för bara alltså, något halvår sedan eller så. Och hon är ju också, jag vill inte på något sätt att ni ska känna er gamla, men det är ju ändå 10-15 år sedan.
Ja.
Alltså, ni är ju 10-15 år äldre
än
de som är med nu. Hur är det liksom att vara så Paradise Hotel morfar typ?
Ja, nu börjar det väl ändå bli lite skämt.
Nu kommer dumpen snart till mig.
Nej, men känner man att man har blivit äldre liksom?
Ja, men det gör man ju. Ja, det gör man. Alltså jag fick ju sån jäkla flashback när jag kom in nu igen. Jag rös och Rebecka sa bara hur mår det? För jag var nästan lite skakig alltså. Och det var ju just det här att det var ju så många år sedan jag var här, så det blev nästan som en käftsmäll i hela ansiktet. Men det var roligt att vara där, men det var ju lite sjukt då när det sitter en 20-årig bredvid mig på frukosten och man känner vad fan gör jag här?
P3, Sveriges Radio.
Vi pratade lite här under låten om reminissade lite över din första säsong som du var med i. Och att det var liksom så här, du har alltid haft ganska lätt för att få vänner och kompisar, det har aldrig varit några problem. Men där var det första gången som du liksom fick känna av mobbing på riktigt.
Ja, men det blir ju lite det, vi pratade lite och jämförde olika program. Jag jämförde PH lite med Förrädarna och då kanske många tänker, va, vad menar du? Det är inte samma. Men det blir ju lite det här att man sociala spel, alla går in i ett rum, du får inte prata med, du har ingen telefon hit och dit. Och känslorna blir så jävla stora. Och där fick jag ju då uppleva mobbing. Kanske mobbing är ett starkt ord. Jag kanske inte var just mobbing, men det var ju utfryst var jag. Och det kanske är samma. Och det var ju fruktansvärt. Men jag tror också att jag har lärt mig otroligt mycket av det. Också det här att aldrig låta någon vara ensam. För att den känslan vill jag ju inte att någon annan upplever.
Det är något vidrigt. Alltså, jag kan känna igen mig i att så här, jag upplever inte själv att jag har varit mobbad på det sättet eller utfryst. Men samtidigt så här, är det något av det värsta jag kan se ske en annan människa. Och alla råkar inte ut för det, så kanske man inte förstår hur vidrigt det är.
Nej, precis.
Men hur kunde du, för jag har sett båda dina säsonger, men jag kommer inte riktigt ihåg den första säsongen.
Nej, det är många år. Det är många år.
Det är många år sedan. Ja. Men så här, att du vann i kombination med liksom, att känna dig utfryst. Hur gick det till? Alltså, hur kunde det bli så?
Jag kom in med ett självförtroende som jag inte borde haft. Jag kom in där och trodde att jag var någon storspelare och det visade sig att jag inte var det, och då blev jag ju bastad och alla gick emot mig och jag ville ju bara hem därifrån. Det var fruktansvärt, men också en stor lärodom.
Men hur vände det som att du vann? För det handlar ju väldigt mycket om att ha folk på sin sida.
Ja,
liksom.
Jag fick nog sluta spela spelet på ett hårt sätt och bara egentligen vara mig själv. Och det var det som var nyckeln, tror jag.
Att, det är alla som vinner reality shower säger så här. Alltså, jag var bara mig själv.
Nej, men det var faktiskt, det var så här att jag sa, jag vill lämna. Alltså. Jag kommer lämna, så sa en väldigt uppskattad människa i producenten bara så här att, Robin, jag tror att du kommer ångrar dig om du åker hem nu. Jag råder att du antingen bara stannar kvar och så är du bara dig själv. Och det var det jag fick till mig. Och då kände jag att nu ska jag bara vara mig själv och så får det bli som det blir.
Många kan ju tycka att det är jobbigt att titta tillbaka på gamla foton när man hade någon frisyr. Eller hur kunde jag ha på mig den tröjan? Du vet, när man tittar på bilder från förr. Hur är det för dig när du tittar på Paradise Hotel? När
från
du,
från 2015.
När du var 21 år. Alltså, ja, finns det någon cringe i det?
Ja, det finns jävligt mycket cringe, ska jag lova det. Men det är just det också. Då, när jag var 2021, då tyckte jag ju att livet var fest och brudar. Det var ju det som jag tyckte var det roligaste. Men nu är jag 34 år gammal. Jag är pappa. Alltså nu när jag tittar på det här, om inte jag hade varit med i Paradise Hotel så hade jag väl suttit där och haft mina åsikter och bara, vad tragiska ni är som är med i Paradise Hotel, hela den biten. Men nu är jag ju 34 och jag tycker ju att de ungdomarna känner jag ju igen mig, för jag själv har varit där och jag tycker att det var livet. Och tycker ju att det är så jävla roligt program att åka till Mexiko och hela den biten.
Men är det någonting, alltså skulle du rekommendera ditt barn att vara med?
Nej, alltså det är ju det. Det är ju en jävla chansning att gå in i ett sånt här program. Men jag är ju lite så här, hade inte mina föräldrar tackat eller låtit mig åka dit, så hade jag ju inte fått vara den jag är idag. Så då hade jag ju varit väldigt ledsen över det. Så vill Ines absolut vara med i Paradise Hotel, ja, då ska jag fan ha halva budgeten.
Men på riktigt, så här, om din dotter kommer och säger till dig, Ines, ja, då, säger till dig så här, pappa, jag vill vara med i Paradise Hotel. Mm. Och du ser liksom så här, att det finns möjlighet till guppande tecken här och, ja, det är sex på tv och allting sånt där. Mm. Är det inte någonting som tar emot där?
Jo, det är klart. Jo, ja, det är klart det gör det. Jo, det tar emot säkert jättemycket. Men återigen, det hade, när hon är 18 får hon bestämma vad hon ska göra. Och sen kommer jag råda de vägarna som jag önskar att hon väljer. Men vet ni vad, det är hennes liv och hon får göra exakt vad hon vill. Men ja, vi får hoppas kanske att det inte blir.
Vi får se vad som händer om 18 år, hur tv-landskapet ser ut.
Ja.
P3, Sveriges Radio.
Kul att du precis kom till Davids kännedom att du också programleder det här Update.
Jaha, precis.
Som är ett liksom eftersnacksprogram på SVT om dating reality. Mm. Och David bara...
Och här har vi proffset.
Lägg av. Ah. Du åker till Göteborg.
Det är du som ska flytta till Göteborg istället.
Ja, det är tydligen.
Ja.
Men är du ett stort fan där, eller? Ja. Av dating reality? Är det därför du har hamnat där?
Jag tror det. Belinda ringde mig en dag.
Belinda Olsson, producent.
Ja, Belinda, ja. Och sa att hon tror på mig och ville ha mig som programledare. Det där. Och jag älskar ju det här. Alltså gift vid första ögonkastet, ska jag vara väldigt noga och säga att jag har bara sett det någon gång innan. Och nu när man tittar, för jag var ju tvungen att titta på ett gammalt gammalt avsnitt. Och jag älskar ju det. För det här är ju människor som söker kärleken. Jag har ju tittat med mitt ex då, Josefin, innan på det här Bachelor. Och jag avskyr det. Det är så jävla dåligt. För det är alltid, det är ingen kärlek. Nej. Det är som att säga, då kunde det varit ett spel om vem som vinner killen som får 500 000 istället. För det är ju det alla tävlar om bara. De skiter ju kärleken. Så det här är ju fin tv, gick för första gångklassen.
Och Hotellromantik har ni väl också pratat om?
Ja.
För det handlar väl om just dating reality, eftersnack.
Yep.
Ja, där David.
Där ska du vara med.
Har du klippkort?
Ja, jag vet liksom inte vad jag ska ta vägen. Men och att du liksom så men du är ju på riktigt inte kvalificerad för uppdraget. Med tanke på
att
du liksom, ja, men du känner liksom inte ens till Married at First Sight Australia.
Nej.
Och gör man inte det,
då ska du inte vara där.
Då har man inte koll på den världen.
Nej.
Men det är kanske också det som är bra, att komma in med lite blinda ögon, höll jag på att säga.
Ja, förhoppningsvis är det Blinda såg i mig. Annars vet jag tusan.
Är det jätteroligt? Är det någon slags reaction-videosituation?
Nej, alltså vi sitter fyra stycken i en panel. Nu är det jag och en som heter Elsa. Och så tar vi dit lite gäster. Vi har haft psykologer där ibland. Vi har haft reality-älskare. Vi har haft
deltagare.
Vi ska in Pärla och vi ska in Jan Emanuelsson. Och vi ska in Claes Malm. Jätteroligt alltså. Så då sitter vi och pratar egentligen om allt och inget, mellan kärlek och så här, varför är det så många som separerar nu för tiden? Är det på grund av alla söker uppmärksamhet nu när det är såna här nya tider med sociala medier? Är det att alla får en kick av en like? Eller vad är det som gör att världen är som den är just nu? Så det är väldigt bra program. Så det borde ni kolla på.
Jag bara vill tillbaka lite till PH för att jag undrar, alltså,
kollar du förresten?
Ja, men jag har inte sett det som har börjat
nu.
Jag ligger efter. Det finns en veckas ute, va?
Ja.
Jo, men jag kollar. Jag har alltid kollat. Eller i alla fall sen då när det nu är när det tog igång, det var 2012 eller
2012, sånt där. 2012, pow, Jeppe Johansson.
Exakt, alltså då när liksom det nya när det var liksom Paradise Hotel 2.0. Sen dess har jag kollat och det är ju, alltså jag kan ju känna lite så här att när Förrädarna kom och blev en sån himla succé och man började diskutera så här, det är det psykologiska spelet och det är så intressant och det är så mycket bla bla bla, och att man bara så här, men har ni sett Paradise Hotel?
Exakt.
Har ni sett det?
Exakt.
För det är liksom the OG Förrädarna. Alltså, sen är det också jättemycket liksom festa, ligga med varann, kärlek, vänskap.
Men det kommer också fördomarna i gäng. Då är så här, de är bara fjantiga ungdomar som knullar
till. Kan du känna det liksom, att det finns en sån så här, men hallå, typ, vi har hållit på med det här i liksom 15 år.
Har ni sovit under sten eller vad fan är det som frågar?
Förrädarna har gått på tv fast i liksom Mexikomiljö i alla år. Kan för jag kan känna lite så.
Ja, men 100%. Och det är ju fin tv, skulle jag kalla det. Mm. Det här Förrädarna. Det är ju, de har kommit undan, för det är inte, det knullas ju inte i tv. Och det är inte det där typ, eller vem
vet.
Exakt.
Nästa säsong.
Nästa säsong. Men jag håller med dig. Och det är därför jag tror att de får sådana tittarsiffror som Förrädarna faktiskt får. För det är ju det sociala spelet. Och det är ju därför PH är så stort som det blir, för att det är mycket intriger och det är mycket drama och det är mycket party, och det är ju det alla reality-älskare älskar, eller vad säger du?
Exakt.
Ja, men det är ju liksom så himla mycket ett spel, och det tror jag att folk inte riktigt vet.
Nej,
alltså, så att de tror att det bara är,
det är
att
bara
det blir drama för att folk blir kär i varandra. Nej. Men det är ju också typ att ni blir utsatta för jävligt svåra moraliska dilemman.
Verkligen
typ.
Alltså.
Och som sätter saker på spel.
P3, Sveriges Radio.
När man ska in i Paradise Hotel-huset, man vet om att man ska dit. Det är väl oftast en liten tid i förväg som man får besked om det. Hur lång tid innan?
Oj, jag skulle nog säga kanske 1,5 månad, 2 månader.
Hur tänker man med träning då? Är det bara direkt till gymmet och sen så går man inte därifrån?
Jag kan säga direkt när jag fick det här samtalet så var jag nog på gymmet 10 minuter efter det. Och har dragit så mycket armhävningar så du fattar att det är sant också.
Och kost då? Hur tänker
du? Det var all in alltså. Det var kyckling och ris och det var en jävla sås där.
Har det varit så varje gång du ska in?
Ja, men det är lite motorn. Jag har lite det som är motor i min träning. Jag har allt eller inget, och i min träning så har jag också, det är kul att ha mål i livet, och om jag ändå ska in i Paradise Hotel om 2 månader så tycker jag att ja, men vad fan, nu är det ju största chansen att du ska rippa till det lite.
Men är det, märker du av att det är så hos de andra dudesen som ska in?
Ja, jag var inte störst där, så kan jag säga. Det var jag inte. Men ja.
Har du märkt av att det är kanske någon som tar olagliga preparat? Du behöver inte nämna några namn. För jag upplever att det är vanligare än vad man tror.
Det måste det vara, eller så är jag så jävla klen. Känner jag, för det här är sant. Vad sjukt att du säger det. Nu när jag är på gym så sitter jag och tänker så många gånger, det här är inte det kan inte vara
det,
någon,
inte det heller.
Kan inte vara det alltså.
Du kan inte äta liksom 8 kilo kycklingfilé om dagen.
Nej, men det går, och de musklerna är större än mina lår liksom.
Just det.
Vad är det där?
Men
är
jag så dålig? Paradise Hotel, har du märkt av mig där?
Ja, det är lite högtest där kanske.
Kanske lite högtest.
Ja.
P3, Sveriges Radio.
Får jag bolla lite min liksom dejtingreflektion på Robin, David?
Det tycker jag verkligen.
Jag pratade tidigare i morse om... Jag har någon sorts... Men, så här, det är någon som skriver så här. Människor är olika. Vi är människor. Linnea Wikblad måste vara Sveriges mest könsbesatta människa. Så jävla typiskt killar och gillar det här. Alla killar är så här. Synd på Sveriges bästa radioprogram att behöva lyssna på det här tramset så ofta. Spaningarna i sig är ofta pricksäkra, men det handlar inte om kön. Hur kan det vara så svårt att förstå? Jag pratade om att jag upplever det fascinerande att så här, en kille kan vara olika, tjejer också, men i min värld då, som heterotjej. En kille kan typ vara intresserad av en tjej som han dejtar, men typ så här, jag hade så mycket på jobbet så jag svarade inte förrän dagen efter. Och då är min tes att så här, det spelar ingen roll hur mycket jag har på jobbet. Alltså sitter jag på världens viktigaste möte och så får jag ett sms från han jag dejtar som jag är intresserad av, då kommer jag antingen 1, sluta lyssna på resten av mötet och bara tänka på det smset, eller 2, säga så här, jag måste gå på toa och gå ut på toa och svara. Förstår du vad jag menar?
Jag fattar 100%.
Det här med att kunna koppla bort kärlek eller kunna koppla bort intresse för att man fokuserar på något annat. Kan du relatera till det? Eller är du också en sån som det bränner i fickan på?
Ja, svår, väldigt svår fråga, men
om du verkligen diggar någon.
Ja, nej, men
då kan du koppla bort då.
Ja, men då alltså jag är en sån som då lägger jag ifrån mig telefonen. Då är det all in alltså. Då är det verkligen all in. Men det är ju också då tycker jag att det,
och när du lägger ifrån dig telefonen.
Jag lägger väldigt ofta ifrån mig telefonen ifall jag. Men om du menar om man är på träff eller
nej,
är,
jag menar om du dejtar någon.
Ja,
ja, och du har en så här, en SMS
vi dejtar
av
nu,
sig. Ja, vi dejtar, ja.
Du och så är superkär.
Du är så kär med. Ja. Nej, men liksom du är jätteintresserad av den du dejtar. Och så kanske du får ett sms av henne, men du kanske missar det för att du typ är inne i någonting
ja, men
annat.
Då, nu fattar jag vad du menar. Nu fattar jag. Men om jag är så jävla kär, då missar jag ju ingenting, känner jag. Eller då, så borde det väl vara för alla, tänker okay. Jag. Så tänker jag i alla fall, eller?
Ja.
Nej, men det kommer så mycket olika inkorgen. Vissa tycker att det är bara, fan vad tramsigt, varför måste ni alltid bla bla. Vissa är så här, nej, så där är det inte. Andra är så här, jag förstår exakt vad du menar. Alltså, det verkar finnas väldigt olika upplevelser där. Jag tycker bara att det är fascinerande att det verkar som att i alla fall killar inom citattecken har en större förmåga att kunna bara så här, nej, jag var jätteintresserad av henne, men sen så hade jag så mycket på jobbet så det bara rann ut i sanden.
Du var inte kär då.
Nej, precis.
Då var det inte intresse.
Nej, alltså. Då var det en douche eller bara en tråkig kille.
Då fanns det inte intresse. Vi fastställer
alltså, det kan ju vara så, liksom, så som jag sa tidigare, att det fanns på pappret så är det här bra. Det här är bra på pappret. Jag tycker att hon var snygg.
Ja.
Jag tycker att hon var schysst. Vi skrattade åt samma grejer. Men fanns kärlekskänslorna där, då hade du inte lagt åt sidan på grund av jobb.
Nej. Är det så enkelt då? Alltså?
Jag tänker det, eller?
Ja, det tänker jag, så tänkte jag också.
Ja, nej, jag blir bara bollad mot ännu en kille. Men det kan vara tjejer också, ni fattar. Alltså, jag är ju liksom egentligen, alltså snälla. Det är bara att jag fascineras av den heterosexuella dynamiken, då är jag en slav under det. Är det så jävla fel?
Det är
verkligen
inte.
Vad ska du hitta på nu då?
Nu blir det vidare till Viaplay och prata med några PH-deltagare och fråga dem lite roliga frågor.
Viaplay.
Skulle du säga att när du träffar Paradise Hotel-deltagare, finns det en röd tråd i vad det är för jävla galningar som ställer
upp? Nej, det finns inte en enda röd tråd. Inte? Nej, det är all in på alla de människorna. Och det är därför
det är väl en röd tråd?
Ja, det är väl en röd tråd i sig då. För de här människorna går typ inte och de är galna alltså. De är galna. Alltså jag blir själv chockad. Jag hoppas inte jag var så när jag var 21.
Vet du vad jag tänker? Så här, de som ställer upp i Paradise Hotel, alltså eftersom vi inte är vikingar längre och kan liksom få utlopp i liksom, och åka ut i världen och röva och plundra och allt skit som de gjorde då, så är det liksom så här, det är det de hade gjort. De hade varit de vikingarna. Men det finns inte, de får utlopp för det här istället.
Ja.
Är det de all-in-människorna?
Det är de all-in-människorna.
Ja, okay.
Jag tänker det.
Men kan det vara så att man liksom känner, om man har vunnit PH två gånger som du har gjort, och det handlar om ett socialt spel, och du, alltså du måste ändå så att säga hugga lite dolkar i ryggen.
Ja, men är det?
Kan du ibland känna så här, är jag psykopat? Förstår du vad jag menar?
Ja.
Så är jag manipulativ? Är jag socialt inte helt okej? Okay, typ?
Ja.
Jag tillskriver inte dig, nej, det är bara
nyfiken. Nej, jag gillar det, för jag tycker på något sätt att först, man kan vinna en gång på tur, men vinna två gånger tror inte jag är tur, om jag ska vara helt ärlig. Jag tror, jag har mycket fel i mitt huvud, så jag lovar det.
Tack så hemskt mycket Robin Mos för att du kom till Morgonpasset och berättade hur fel det är på dig.
Tack snälla.
Tack.
P3, Sveriges Radio.
Piña colada.
Det är någonting när göteborgare säger det som är så jävla härligt.
Ja.
Piña colada.
Ja, jag tror att den har blivit liksom mer populär i Göteborg bara på grund av att de känner själva att den ligger bra i munnen.
Den ligger så jävla bra i munnen. Du, jag tar piña colada faktiskt.
Mm.
Känner du inte när du träffar Mos, brunbränd, göteborgare, och bor i skärgården, åker båt, bara en livsnjutare.
Ja.
Känner du inte då så här, jag är på fel plats?
Hur menar du?
Ja, men alltså, vill man inte vara brunbränd, livsnjutare, göteborgare och bo i skärgården? Och åka båt överallt?
Vi bor ju i Sverige, så det är väldigt lite av de dagarna. Jag har väldigt svårt att njuta på kobbar.
Skär då?
Samma där.
Det är samma.
Ja, men framförallt på kobbar.
Mm.
Så är det väldigt svårt att njuta. Jag vet inte varför. Jag tror att jag är tråkigt nog mer av en...
Essingeleden kille.
Ja, men jag är sexan liksom. Jag är sexan dude.
Malå, Scandinavia och liksom Norra Länken.
Ja, vad fint. Det är en sommardag.
Det är sommar för David Ryd.
Där finns det AC.
Såg du inte att jag skickade en SVT Play-länk till dig till en gammal dokumentär som heter Linnea på Bullerö?
Nej.
Är jag?
Jaså?
Det är helt sjukt.
Jaså?
Ja, och då tänkte jag att du skulle tänka att det där är exakt Linneas uppväxt. Det är det inte, men du skulle tänka det.
Linnea på Bullerö.
Ja, man fick följa liksom, det var en dokumentär som kom typ jättetidigt 90-tal eller 80-tal, där man fick liksom följa en flicka som bodde liksom ute på en ö, för att hennes föräldrar var typ så naturvårdsvaktare eller någonting. Mm-hmm. Så att de liksom bodde ja, på en ö, och hon bara så, alltså det är så jävla likt mig, kolla det här. Mm. Nu ska vi se, det här är jättedålig radio by the way.
Ja, det är väl inte jättelikt. Jättelikt, det är så man kan tänka.
Det är så här du tänker att min uppväxt var.
Nej, jag tittade på den här Carina Bergfeldt-serien när hon åker runt och pratar med folk som får dödsstraff i USA.
Mm.
Och då var det någon av de här prästerna som berättade om att han hade varit, när han var liten, så när han var yngre så gick han till ett ställe som hette Chicken... Alltså, det fallerar helt.
Det blir inget bra det här. Nej. Men vi kan inte lyckas jämt.
Stressad när producenten håller på vinkeln.
Oh,
tack Thomas.
P3, Sveriges Radio.